Du lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Runemo. Vi hoppas att du ska bli välsignad av det här budskapet. För mer info, www.betelrunemo.se. Var välsignad.
För nu är det här som är temat. Lärjung i en sexfixerad tid. Och tanken är att ha lite av ett seminarium här i eftermiddag. Så det blir två pass. Ett dubbelpass. Där vi ska få dyka in i vad Bibeln säger förstås om de här frågorna. Men också titta lite grann på vad vår kultur i stort har att säga kring sexualitet, sex, äktenskap och liknande. Det är heta frågor. Det tror jag vi alla är medvetna om. Ibland är det något som kyrkan beskylls för att den talar för mycket om. Min erfarenhet är att vi talar ganska lite om de här sakerna faktiskt. Där jag kommer ifrån har man aldrig nästan haft det här på en söndag förmiddag i alla fall. Och nu är det ju en lördag eftermiddag, så det är väl okej då. Men jag tror verkligen att vi har goda skäl att prata om det här. Både för att det är en het samhällsfråga. Men det är klart att det här berör ju också våra liv. De flesta av oss. Och indirekt oss alla. Och här har Bibeln också någonting att undervisa oss om och faktiskt hjälpa oss med och lära oss kring. Så att jag tänker både att det här får vara ett sätt att möta samhällsfrågor men också ta tillfället i akt att faktiskt säga lite grann mer om vad har Bibeln positivt också att säga om sexualitet och om äktenskap. Så vi kommer hinna med ganska mycket på två timmar, knappt. Hoppas ni är liksom redo för det. Buckle up som man säger på engelska. Spänn på säkerhetsbältena. Men vi ber helt enkelt innan vi ger oss i kast med detta. Jesus, tack än en gång att vi får den här eftermiddagen tillsammans. Tack för att det är gott att vara samlade i ditt namn. Oavsett ämne, oavsett inriktning. Men nu ber vi särskilt om din andes ledning kring det här ämnet som vi kan ha så olika relation till. Det kan vara tufft för vissa av oss av personliga skäl men också för att det här är en brännande fråga i samhället. Och jag ber bara om en god och en avslappnande atmosfär. Där vi får lära oss mer av det som är gott. Men också rustas i mötet med den förvirring som faktiskt präglar vårt samhälle, vår kultur kring det här området. Kom här och gör ditt verk den här eftermiddagen. Kom med upplysningens ljus till oss här. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, nej, men som sagt, lite svep tänkte jag faktiskt börja med att få göra vad vi står i idag i de här frågorna i Sverige. Och vi har ju faktiskt en historia här. Också för er som är lite mer till åren så är ju faktiskt det här någonting som ni kommer känna igen. Att redan på 50-talet så började man tala om den svenska synden internationellt. Så det är inte så att det här är en ny fråga för Sverige att vi sticker ut bara på senare år, utan under hela allas livsstil, vågar jag nästan säga, som sitter här, har det här varit en aktuell fråga kopplat till just Sverige. Sex och sexuell frigörelse har varit någonting som Sverige har förknippats med. Och till exempel var det på 50-talet då som de första svenska spelfilmerna kom, där man visade också nakna kvinnobröst för första gången på vita duken. Först ut var filmen Hon dansade en sommar. Och sen kom Ingmar Bergman, den ständige rebellen. Och han gav ut filmen Sommaren med Monica. Och det var första gången som tonårssex skildrades på vita duken. Och det är alltså redan på 50-talet i Sverige. Och det var då som Time Magazine skrev den här berömda artikeln. Sin and Sweden. Som satte liksom tonen för vårt rykte faktiskt globalt. Och detta är alltså 80 år sedan snart. Så det är värt att betänka. Vi säger ibland också att Sverige är det här landet lagom. Och det stämmer ju i vissa avseenden. Men på många områden är ju vi det extrema landet. Och det är faktiskt inte någonting nytt. Vi kan gå ända tillbaka till 50-talet för att se hur det här har satt spår kopplat till det här ämnet. Om vi fortsätter lite historia här, så på 60-talet så kom ett antal så kallade upplysningsfilmer om sexualitet. Som fick stor uppmärksamhet även i andra länder. Och de var ju så grafiska att de skulle absolut inte kunna visas i svensk skola idag. Så långt hände man på gränserna där. Och sen på 70-talet blev Sverige någon slags mecka för diverse internationella porrfilmsproducenter. Så ryktet fortsatte. Och vi kanske inte ska fördjupa oss så mycket mer i det. Men då har vi bara konstaterat att det här är inte en ny fråga i Sverige. We have a reputation. Vi har ett rykte. Och det är tyvärr också välförtjänt. Det var också en folkrörelse på 60-70-talet som blev stark kring det här med sexuell frigjordhet. Vi har ju än idag en organisation som heter RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Och den har varit stor länge och en maktfaktor i Sverige under många decennier. 1974 och 1975 var det all time high i Sverige för antalet skilsmässor. Alltså redan på 70-talet, all time high antalet skilsmässor. Där det blev en slags nästan innegrepp. Man skulle slå sig fri från de här borgerliga institutionerna och vara den starka singeln och inte oka sig samman med någon annan. Och det hängde naturligtvis ihop med att vi ungefär samtidigt, 1974, fick en av världens mest liberala abortlagar. Och än en gång, det här är långt tillbaka i tiden. Jag föddes 76, så här innan jag föddes. Om vi går över till modern tid så är bilden lite mer blandad, skulle jag säga. Dels kan man ju säga att många andra länder har kommit ikapp Sverige. Så att nu sticker vi inte ut riktigt lika mycket i alla avseenden. Det är ungefär lika illa på många andra håll. Det är en klen tröst kanske, men det är mer en slags spaning om vi tittar ut över världen. Vi kan också se lite av en motreaktion. Dels tror jag att den här generationen som blev följden av, eller så att säga, erfor alla de här splittrade familjerna som uppstod på 70-talet och därefter. Många av dem har också ganska bästa erfarenheter av det. Och får en kanske annan vision av tvåsamhet och livslånga äktenskap. För att man någonstans blev bränd på att det var inte så roligt när mamma och pappa gick isär. Och att man faktiskt längtar efter att ha en stabil familj där hemma. Man talar om en nykonservatism bland många unga. Där många i dagens ungdomsgeneration faktiskt inte alls har det här behovet av att göra uppror som man hade fortfarande kanske när jag var tonåring och förknippade 70-80-talets liksom ungdomsgenerationen med. Då var det självklart att unga gör uppror. Det är inte lika självklart idag. Många av dagens unga har en lite mer klassisk målbild för sina liv där man faktiskt drömmer om att hitta den rätte. Bilda en kärnfamilj med mamma, pappa, barn. Och vill få det att fungera. Så det är en sida av vår tid. Men tyvärr är inte det hela bilden. Det finns också andra strömmar i vår ungdomskultur där det närmast är sexuell anarki som råder. Partnerbyten och ständiga sexuella experiment. Nu har vi ju datingapparna också som helt har ritat om kartan för hur man möter någon annan. Och man swipar på sin datingapp. Och det har ju aldrig varit så lätt att hitta tillfälliga sexuella relationer som i vår tid. Tekniken hjälper ju till. Och blir ju tyvärr också en förbannelse i detta. Därför att till slut så glömmer folk bort hur man träffas på vanligt sätt. Man är hänvisad till tekniken. Och det är ju också någonting som många känner sig som offer för. Det är så man gör. Man uppfattas som framfus om man går fram till någon personligt. Utan att först ta kontakt via en app. Så långt har det svängt för många. Och det gör ju naturligtvis någonting med hela kulturen. Så att det händer oerhört mycket kring de här bitarna. Men det är också lite motsägelsefulla fenomen. Jag har läst en del av de här senaste årens sexualundersökningar. En som heter Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga. UngCAB har kommit i två upplagor. Den första kom 2009. Och då var det 10% av alla ungdomar och unga vuxna, 15 000 hade svarat, så det var en stor grupp. 10% svarade att den senaste person de hade sex med var någon de inte var bekanta med sedan tidigare. Alltså i princip en främling. Lika många svarade att de hade sex nyligen då med en person som de visserligen kände men inte hade några planer att ha någon slags romantisk relation till. Det var helt enkelt det man kallar för kompissex. Där man så att säga bara möts utifrån det sexuella och inte har några tankar på att det skulle leda till någon slags djupare relation. Apropå sexuell förvirring, vad gör det med en generation som regelmässigt har den typen av möten med varann? Och så än en gång paradoxen, när man frågar de här ungdomarna och unga vuxna, 15 000 svarande, Är det någonting du skulle vilja få mer hjälp kring eller mer vägledning kring på det här området? Det som överlägset flest svarade i den här undersökningen, det var det här. Hur får man en relation att fungera bra? Så jättemånga unga längtar ändå efter vägledning kring hur får man det här att funka. Man har kanske väldigt blandat med erfarenheterna kring sexualiteten. Men det är inte bara en allmän ovilja att få det att fungera, utan snarare en väldig förvirring och rotlöshet. Och jag har ju läst mycket av de material som används i skolan kring sex och samlevnad. Jag var också med för ett antal år sedan, startade en organisation som heter Nätverket för samlevnad och sexualitet, som tog fram bland annat material för skolans värld kring de här frågorna. Och vi läste materialen som användes oftast i skolan. Inget av dem tog upp hur man får relationen att hålla. Inget. Det stod ingenting om hur man blir tillsammans, hur man bildar familj, ingenting. Ett material tog upp hur man gör slut. Det kan vara bra att veta i sig, men liksom ingen positiv hjälp. Utan det anses inte tillräckligt normkritiskt. I Sverige anses man ta ställning på ett otillbörligt sätt om man ens hjälper människor att leva i trohet. För de har ju tagit ställning för trohetsnormen. Och den ska vi minsann bekämpa, säger 68-rörelsen. För det här är föräldrarnationen faktiskt som driver på i den mest liberala riktningen. När många unga ställer frågor, hur kan vi få det här att fungera? Och för mig är det som en ögonblicksbild av det här monumentala sveket som vuxengenerationen i Sverige har begått mot den unga generationen. Visst, det finns förvirring, det finns trasighet, det finns övergrepp. Vet ni att nästan hälften av alla de här svarar också att någon gång har utsatts för sexuella handlingar mot sin vilja? 15 000 ungdomar och unga vuxna. 2/3 av alla tjejer och 1/3 av alla killar sa, ja men någon gång har jag utsatt för sexuella handlingar mot min vilja. Det är också landskapet vi rör oss i. Och det är massor av människor som har massor åsikter om kyrkan och tycker att kyrkan är moraliserande och har tydliga normer och sådär. Men det kanske mår bra av vissa normer kring vissa områden, bland annat detta. Det blev liksom inget paradis bara när det var fri servering. Och som sagt, Tinder-apparna som vädjar till de lägsta drifterna. Bara se på ytan, bara se på utseendet. Så jag tror att här måste vi som kyrka också våga sträcka på halsen och säga att vi förvaltar någonting som är dyrbart och som faktiskt svarar mot väldigt många behov, väldigt många frågor i vår egen tid. Det gäller bara att hitta sätt att faktiskt nå fram med det budskapet. Och det är en jätteutmaning. Något som jag jobbar väldigt mycket med, och det är sannoliken inte enkelt. Men bara för att måla lite grann bilden, vad vi faktiskt utgår ifrån när vi talar om att vara lärjunge i en sån här tid. Vi ska säga mycket mer om det, men det här är lite spaningen bara. Men det gäller, kan man kanske sammanfatta det med, att hålla flera saker i huvudet samtidigt. Tittar vi på det här ideologiska motståndet mot kärnfamiljen som var så starkt på 70-talet, när alla skulle vara svinga den röda fanan, socialismens fana. Den såg äktenskapet som en borgerlig institution som skulle krossas. Den tiden är över. Den lever möjligen kvar hos några som fortfarande då finns i våra myndigheter och skolvärlden och så, som är barn av den tiden. Men dagens ungdomsgeneration tänker inte alls så, generellt sett. Och så samtidigt så ser vi att våra relationer är fragmentiserade på ett enormt sätt. Det är liksom, stabiliteten är borta. Det flyter på alla möjliga sätt i vårt samhälle. Och det gör ju också att det är väldigt svårt att hålla ihop. Alltså, även om man vill att ens relation ska hålla, om man är väldigt trasig på insidan och allting flyter i ens liv, så är det inte så lätt att få ihop det. Och än en gång, där tycker jag vi måste bara se nöden här också. Till och med en generation som någonstans längtar efter stabilitet, längtar efter tvåsamhet, längtar efter hållbara relationer, kanske ändå har nästan svårare än någon generation tidigare att få det att fungera. Därför att det är så rörigt på insidan och på utsidan. Så här behöver vi någonstans också bara se nöden på det sättet. Och så lever vi i en konsumtionskultur. Frågan för dagen är, what's in it for me? Vad ger det här mig? Och det är klart att det inte är helt enkelt att bygga uthålliga, trogna relationer om jag bara tänker som konsument hela tiden. Och som vi kommer tillbaka till, den kristna vägen här är ju faktiskt den motsatta, att se hur kan jag ge mig till min partner? Hur kan jag tjäna honom eller henne? Hur kan jag faktiskt återspegla Kristus relation till honom eller henne? Det är inte lätt, det tycker nog ingen av oss. Men det finns en kraft i den hållningen som kontrar vår tids konsumtionskultur i grunden. Och då har jag inte ens nämnt det här konstanta bombardemanget som vi får från media, i musiken, reklamen. Explicita bilder som det heter via mobilen eller på nätet på olika sätt. Var vi än vänder oss idag triggas våra sexuella begär om vi låter det ske. Och än en gång så är det en ironi här i att trots att vi kan i alla fall om vi vill exponeras för mer sex än någonsin i vår kultur, så är det faktiskt så här att dagens svenskar har mindre sex än för några decennier sedan. Det är också intressant. Vi berömmer oss av att vi är så frigjorda och allt det här. Och jag beklagar om någon tycker det här är lite jobbigt att jag är så tydlig här. Men jag tänker, jag kör på här kring det här ämnet. Det är ändå det som är dagens tema, så ni visste ju lite vad ni går in på. Men det är faktiskt så här. Mellan 1996 och 2013 minskade antalet sextillfällen i den vuxna befolkningen med 25% i Sverige. Så kulturen som berömmer sig av att vi är de mest frigjorda i världen, everything goes, har mindre sex. Det är någonting av att kanske har också mysteriet försvunnit. När man gör sexualiteten bara till en vara bland alla andra som jag konsumerar efter eget tycke, så på något vis så kanske tillgängligheten är större än någonsin, men det ger också mindre. För sex var aldrig bara en vara att konsumera. Det var aldrig tänkt att vara bara det. Det var tänkt något mycket djupare. Ett sant möte mellan två individer som ger sig till varandra, ande, själ och kropp. Och när man märker att man på något vis inte har bejakat det mysteriet, ja då kan det kanske lika gärna få vara. Eller så går man in i porrens värld istället, och det vet vi också är ett jätteområde i och med att det är så lättillgängligt. Och det är till och med på den nivån att Dagens Nyheter skrev en lång artikelserie för något år sedan om porrimpotens, som handlar om framförallt killar, men inte bara killar, som har blivit så vana vid porrens värld att man kan så att säga bara tända sexuellt när man triggas också av den typen av bilder. Vilken tragedi. Där man i praktiken inte kan stimuleras av sin egen partner, utan måste ha någonting externt tillägg för att man liksom har nött ut det här området i sitt liv. Och även här många som bara inser att de har fastnat i någonting som de faktiskt inte ville och inte önskade. Men det är så gott nu då, när man är fast kanske i ett beroende. Och det här är inte lätt att ta sig ur. Och det finns ju en gren av AA-rörelsen, ni vet, de som vi kanske förknippar framförallt med alkohol och narkotika, men det finns något som heter SLA, som på engelska är Sex and Love Addicts Anonymous, som på ungefär samma sätt som en alkoholmissbrukare får jobba med sexmissbruk, där det har blivit någonting som jag fyller mitt inre tomrum med. Inte egentligen främst för att jag är sexfixerad i största allmänhet, utan för att vissa blir beroende av alkohol, vissa blir beroende av mat, vissa blir beroende av shopping och vissa blir beroende av sex eller av kärleksrelationer. Och vi måste se att det här är just ett sånt beroende som kan uppstå. Och vi kan behöva hjälpa varandra att finna läkedom. Den här var lite spännande. Sådär. Ja, det var några ögonblicksbilder av vår tid. Från 50-talet, där Sverige lanserade den svenska synden över hela världen, till att vi fick RFSU som en folkrörelse som stred för fri skilsmässa, fri abort, all time high av skilsmässa på 70-talet. Sverige blev ett mecka för porrfilmsproduktion på 70-talet. Och så hur pendeln någonstans börjar svänga med en ung generation som både har vuxit upp med det här och med de värderingarna, men också i viss mån utmanar dem. Men är det faktiskt i många fall deras egna föräldrar som vill hålla kvar dem i en hyperliberal hållning. Vilket svek. Men som sagt, titta på skolmaterialen så ser ni, och det här talet om normkritik som ju nämndes här i början, och jag kommer tillbaka till det. Det bygger ju på just den här idén att alla traditionella normer är av ondo. Så sann frihet måste vara att slå mot de normerna. Men hur bygger man någonting positivt på att bara slå på det gamla? Det går ju inte. Det blir bara anarki. Och människor mår inte bra av anarki. Och det kan ju landa till och med i där vi är idag, där en stor del av vår ungdomsgeneration till och med inte ens vågar lita på sin egen könsidentitet. Därför vi har någonstans lärt oss att allting ska flyta. Och jag tänkte avsluta idag med att säga lite mer om det här med trans och queer, som jag har forskat mycket kring det. Och det väcker ju frågan då, hur ska vi som lärjungar agera i ett sånt här samhälle? Så det tänkte jag att vi ska styra in på. Är det någon som har någon fråga eller fundering redan nu innan vi går in på det? Det är lite seminarium ändå, så att känner du att det här behöver jag bara få rätsida på, så har du möjlighet. Annars kör jag bara på. Hur ska vi som kristna tänka om sex och sexualitet? Hur ska vi vara salt och ljus i en miljö som har så uppenbara problem, får man nog ändå säga, med den här delen av livet? Ja, om vi tittar i Bibeln så är det ett sammanhang som jag tycker är ganska givet att fördjupa sig i när vi har den typen av frågor. Och det är Paulus undervisning till församlingen i Korint. För i första Korintsebrevet ägnar Paulus 3 långa kapitel åt frågor som har med sex och sexuella relationer att göra. Och det är ingen slump att det är just korintierna som får den här undervisningen. Även med romerska mått kan man säga att Korint var en plats där man hade tagit sexuell frigörelse till nya höjder. Det finns uppgifter om att man i Korint hade ett afroditetempel där man åtminstone periodvis hade så många som 1000 prostituerade tempeltjänare. Tänk er. 1000 prostituerade i ett tempel som hyllade gudinnan Afrodite. Så det här var en stad man åkte till för att köpa sexuella tjänster som en form av tillbedjan. Och det är förut ett inte helt ovanligt fenomen i mänsklighetens historia. Vad får man för problem då? Ja, man får många problem. Ett problem är att man får problem med könssjukdomar. Vid en utgrävning av det gamla Asklepios-templet i Korint. Asklepios, han var guden då som ägnade sig åt läkedom och helande. Ja, då hittar man ett stort antal lertavlor med könsorgan på. Och då ställer man sig frågan, varför finns alla de här lertavlorna där? Jo, sannolikt var det så att man kom till helande guden för att få hjälp med könssjukdomar som han hade fått när man tillbad i Afroditetemplet. Också en tragisk bild av ett samhälle som fullständigt förstör för sig själv. Men som sagt, det var i den här miljön som korintierna, den lilla kristna församlingen i Korint, hade vuxit upp. Och lite senare, jag tror inte att det var samtidigt, men lite senare så började man faktiskt i romarriket tala om att korintisera som ett uttryck för att vara sexuellt lössläppt. Det var som Korint var staden som gav namn åt den livsstilen. Så det är ingen slump att Paulus talar mycket om sex, äktenskap, relationer till den här församlingen. Det fanns mycket att reda ut helt enkelt. Och vad har då Paulus att säga till den här församlingen? Ja, vi kan inte gå igenom allt. Det är 3 långa kapitel som sagt. Men lite kort kan man säga att i kapitel 5 går han till rätta med församlingen för att de har accepterat att en man i deras gemenskap lever tillsammans med sin egen styvmor. De var inte biologiskt släkt om, men det var hans styvmamma. Så det är en form av incest helt enkelt. Och här är Paulus tydlig att det är nolltolerans som gäller. Incest får inte accepteras i den kristna församlingen. Och hans uppmaning till församlingen är faktiskt att den här mannen måste ni utesluta. Det här är inte okej. Det får inte gå till så här. Så där börjar Paulus undervisning kan man säga. I kapitel 6 går Paulus in på problematiken med församlingsmedlemmar i Korint som går till prostituerade. Det visar sig nämligen att många har tagit med sig den här vanan också in i den kristna gemenskapen. Och inte bara det, de talar om det här som ett uttryck för den kristna friheten. Allt är tillåtet, säger man. Så kristen så står jag inte under någon yttre lag. Och Paulus är inte jätteimponerad, kan vi tillägga. Det låter kanske fromt. Allt är tillåtet för mig, säger han, men allt är faktiskt inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta någonting ta makten över mig. Det är till och med så här att man diskuterar bland bibelforskarna, hur ska vi egentligen läsa den här versen? Ibland när Paulus skriver sina brev så går han ju dialog med dem han skriver till. Och faktiskt också citerar frågor och påståenden från dem han skriver till. Och det är ganska sannolikt att det här allt är tillåtet för mig, att det är faktiskt ett citat från vad korintierna säger. Så Paulus mer säger, ja, ni säger att allt är tillåtet. Fair enough. Men allt är faktiskt inte nyttigt. Ni säger allt är tillåtet. Ja visst, det finns en frihet i Kristus. Men jag ska inte låta någonting ta makten över mig. Och jag tror faktiskt att det är det rimligaste sättet att läsa de här orden. Och det är högaktuella ord även för oss i Sverige. För vi lever i en tid där väldigt många människor tar för givet att vi ska leva ut alla våra sexuella impulser så länge det inte skadar någon annan. Eller hur? Så länge det inte uppenbart skadar någon annan så är allting okej. Och Paulus säger emot. Han utmanar den hållningen. Han säger faktiskt att det är vi som ska vara herrar över vår sexualitet. Det är inte sexualiteten som ska vara herre över oss. Och det gäller ju alla människor för övrigt. Oavsett om vi är gifta eller ogifta. Om vi är heterosexuella eller hbtq. Det har ingenting med det att göra. Alla har samma grundläggande kallelse. Och det är att jag kan vara herre över min sexualitet. Den ska inte vara min herre. Och det är egentligen Bibelns budskap om alla så kallade avgudar. Vi glömmer ibland att avgudar är ju generellt, inte alltid, men oftast bra saker. Men de har fått fel plats i våra liv. Sex är ju någonting jättefint. Det är Guds gåva, det är Guds design. Vi kommer tillbaka till det. Och jag vågar påstå att Bibeln aldrig någonsin säger någonting negativt om sexualiteten i sig. Men när den blir vår herre, då blir det problem. Och vi vet ju alla att pengar, sex och makt har en särställning här. Det är de tre områdena som vi oftast faller på som människor. Och varken pengar, sex eller makt är faktiskt negativt. Men de har visat sig väldigt tacksamma att missbruka. Om man läser vidare här då i första Korinthierbrevet så kommer en del lite otippade vändning här. För direkt efter att Paulus har sagt det här så börjar han tala om mat. Varför i hela världen talar Paulus om mat? Jag tänker så här att mat och sex är båda fysiska behov. Och jag tror att det är lite grann det som Paulus är ute efter. Kanske bara till så här att korintierna sa ungefär så här att ja, men vadå, om jag är hungrig då äter jag, eller hur? Och när jag vill ha sex så går jag till en prostituerad. Enkel analogi. Två behov och jag fyller dem. Jag tror att det är därför Paulus talar om mat här. Och han säger att maten är till för magen. Och det är faktiskt att som kristen får jag äta vad jag vill. Jag behöver ju inte ha utrotningshotade djur som huvudrätt. Liksom. Det är dumt. Men formellt sett finns det inga liksom förbud för mig som kristen när det gäller mat. Det fanns det för judarna. Och vi vet att det här var en svår fråga i brytningen mellan liksom det gamla och nya förbundet. Men jag hävdar bestämt att som kristen får jag äta vad som helst. Även om vissa saker är ju onödiga att äta. Men, och det är det här som är poängen, det har aldrig varit så på det sexuella området. Det har aldrig varit fritt fram någonsin på det området. Så det är helt enkelt fel att säga som korintierna och ganska många andra efter dem och säkert också före dem att det här är vilket mänskligt behov som helst, jag kan fylla det hur jag vill. Nej, men ta den här listan. Allt är exempel på sånt som Bibeln tydligt markerar emot. Och som ni ser så många av de här sakerna förekommer i både gamla och nya testamentet. Så tanken att jag kan se på sex som vilket mänskligt behov som helst, den faller väl dels på sin egen orimlighet. Vi kan nog ganska snabbt tänka att vänta nu, det där blir svårt i den och den och den situationen. Men här har vi satt listan. I de här situationerna är det inte någonting Gud har gett klartecken till. Och några av de här sakerna kommer vi tillbaka till. Och därför är det så att tittar vi i Nya testamentet så är det ju ingenting som vi varnas för så ofta som otukt och girighet. Nästan 100 gånger vardera varnas vi i Bibeln för otukt och girighet. Och otukt är ju sexuell synd. Allt sexuellt samliv egentligen jag har utanför äktenskapet. Och det som förenar otukt och girighet är ju faktiskt att de sätter begäret i centrum av våra liv. Mitt begär får styra mina handlingar. Och Bibeln säger att det är detsamma som avgudadyrkan. Det är att låta mig styras av någonting annat än Gud och hans vilja. Låta det skapade ta över och bli min herre. Och det är inte vad vi kallar till som kristna. Visst är det ganska matnyttigt om man liksom stannar upp inför de här texterna. Det finns mycket att hämta här. Jag tror inte vi gör det jätteofta. Och vi är inte klara än. För jag tänkte ta några verser till i det här kapitlet. Och då kommer vi till en ganska andlig utläggning av det här med våra kroppar och vår sexualitet. Det är en lite märklig text egentligen. Han börjar med att säga det här med att allt är tillåtet. Och sen börjar han tala om mat. Och sen börjar han tala om Jesu uppståndelse. Kanske inte heller vad jag hade förväntat mig i en text om sexualiteten. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han också uppväcka oss. Vad har detta med sex att göra? Ja, kanske så här att när Gud uppväckte Jesus från de döda så uppväckte han ju faktiskt Jesus kroppsligen. Inte bara som ande utan faktiskt som kropp. Och med det visar ju Gud också att kroppen är någonting viktigt. Den har evighetsvärde. Hur märkligt den kan låta. För Gud uppväckte Jesus kroppsligen. Och utifrån det så kan man säga att om kroppen är så viktig måste det ju spela roll vad vi gör med våra kroppar. Så Jesu uppståndelse har faktiskt med vårt sexliv att göra. Hur osannolikt det än kan låta. Ja. Visst är det ganska fascinerande? Ja. Och så fortsätter Paulus på samma spår och säger att vi är ju Kristi kropp som församling. Vi ingår i någonting större och vi har Jesus som vår herre, han är vårt huvud och det är att vi är hans lemmar och jag kan inte använda mina eller snarare hans lemmar och missbruka dem till någonting som är synd. Det faller ju på mig också på sin egen orimlighet. Hur skulle jag kunna ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar, i det här fallet gå till en prostituerad? Men det här gäller ju samma sak för all sexuell synd. Och så går Paulus tillbaka till grundtexten. Skapelseberättelsen. För det är där modellen ges för vårt sexuella samliv. Vet inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne. Det heter de två ska bli ett kött. Notera, Paulus säger inte att de här männen ska gå tillbaka och gifta sig med de prostituerade. Men han vänder på resonemanget och säger att det sexuella samlivet är tänkt att ske i en förbundskontext där man och kvinnan förenas till ett. Och därför kan man inte tro att sex går att ha hur som helst. Både prostitution och andra lösa förbindelser går emot själva grundtanken med sexualiteten. Och dessutom skär den sig ju med det som äktenskapet djupast sett är tänkt att avspegla, det är ju föreningen mellan Gud och hans folk. Den som är förenad med Herren är en ande med honom, skriver Paulus. Och det finns en hemlighet här som uttrycks ännu tydligare i Efesierbrevet. Där Paulus också undervisar just om äktenskapet. Han säger att denna hemlighet är stor, jag talar om Kristus och församlingen. Och vi är nog många som är medvetna om det här, att genom hela Bibeln faktiskt så är ju äktenskapet kanske den vanligaste bilden på Guds relation till sitt folk. Och det finns någonting hemlighetsfullt här där äktenskapen här på jorden återspelar någonting mycket större, någonting mycket vackrare i det himmelska som vi ska fullkomnas i på den yttersta dagen. När lammets bröllop ska ske. Kristus ska förenas med sin brud. Och det är det här som också gör att katolska och ortodoxa kyrkorna, de talar om äktenskapet som ett sakrament. De säger att det här är så stort, det här är så vitt och omfattande att det är en helig handling. Vi protestanter brukar inte använda det språket, men vi får inte tappa det här, att det här är någonting heligt. Och jag tänker också, varför är det en sån kamp om äktenskapet? Ja, men det är väl också att djävulen hatar det som är heligt. Fienden slår mot äktenskapet just för att det finns den här hemligheten. Det finns någonting djupare, någonting större, någonting som många av oss kanske knappt riktigt har tagit in, men som han är mycket väl medveten om. Och som sagt, det ska manifesteras, uppenbaras på den yttersta dagen på ett fantastiskt sätt. Djävulen hatar äktenskapet just för att det är en bild av Kristus och församlingen. Och för oss så blir det också en sporre att hedra äktenskapet, för då vet vi att vi hedrar någonting som Gud själv har instiftat, som Paulus själv citerade från första Moseboken. Äktenskapets instiftelse ord. Allt det här är också tunga argument, tänker jag, för varför vi som kristna faktiskt är kallade att gifta oss och inte bara flytta ihop. Och jag vet att det här är också en het potatis i svensk kristenhet. Men jag tänker mer och mer så här att Gud är ju en förbundsgud. Vi ser det gång på gång, och allra tydligast i Gamla testamentet, gång på gång när Gud söker gemenskap med människan så ingår han förbund. Med Adam och Eva, med Noa, med Abraham och så vidare. Så Gud är en förbundsgud, och om vi vill hedra vår Herre så bör vi också hedra förbundstanken, som är den här djupa överlåtelsen. Och vi behöver inte gå till GT för att se att det här är viktigt. Nya testamentet säger att äktenskapet ska hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Till otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Det är Nya testamentet det här. Och jag brukar säga så här enkelt att det mest basala sättet att hedra äktenskapet är väl att praktisera det. Eller hur? Om jag får vara så fräck. Om jag inte ens praktiserar det, då hedrar jag nog inte äktenskapet. Så jag vill utmana dig att se att det finns en djup dimension här. Man kan naturligtvis ha samma genuina kärlek och faktiskt också samma trohet till någon man inte är gift med. Men varför inte låta det också synas i offentliga löften? Och som kristen är det självklart också att de får ske inför Gud. Och det finns någonting här som jag tror är djupt välsignat av Herren. Får man säga så i Runemo? Nu har jag i alla fall gjort det. Och Paulus säger så här: fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Det här gör faktiskt att det finns ett specifikt kristet sätt att tala om sex. Och det tycker jag är intressant, för att i grunden är faktiskt Bibelns undervisning kring de här sakerna allmänmänsklig. De viktigaste texterna kring sex och äktenskap i Bibeln, de finns i skapelseberättelsen. Och det gäller alla människor, oavsett tro faktiskt. Det är skapelseplan, brukar man säga. Men det finns också ett specifikt kristet sätt att nalkas med frågorna. Och det är att som kristen tillhör du inte längre dig själv. Du är friköpt. Du tillhör en annan herre. Du är Jesu egendom. Och mot den bakgrunden så blir det viktigt att också förhärliga din herre med ditt sätt att leva på det sexuella området. Och vi kan inte, för att än en gång citera Paulus, ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar. Eller någonting annat av det som Bibeln kallar för otukt. Och det finns ju mycket att säga om det här. Men för att bara göra en slags första sammanfattning så innebär ju det här att evangeliet har med vår sexualitet att göra. Det finns en tendens idag, tycker jag, att trycka de här frågorna ut i periferin och säga att det här är ganska oviktiga saker. Kyrkan ska inte ägnas åt sånt här. Men jag menar att både Bibeln och erfarenheten säger faktiskt någonting annat. Ärligt talat, finns det, ja, någonting kanske, men inte mycket annat påverkar våra liv mer än våra sexuella relationer. Vilka vi får barn med, vilka vi delar resten av våra liv med. Kom inte att säga att det är perifert. Det är ju själva ramen för hela min existens här på jorden. Min familj, min partner, mina barn. Jag menar, kom igen, det är mitt i kärnan av livet. Det är ganska fräckt att komma på så att kyrkan inte ska ha någon åsikt om en sån central del av livet. Eller Gud för den delen, för det här kommer ytterst från Herren. Vi måste vända på perspektiven lite här. Jag möter ofta härskartekniken när jag debatterar saker. Och härskartekniker kan ju vara olika slag. En sån där är att ja, men ni är så fokuserade på underlivsfrågor, säger folk. Det är ett sätt att liksom få en att hålla käft helt enkelt. För att man ska skämmas så mycket för att man är så fokuserad på underlivsfrågor så att man tiger. Och det är ganska effektivt. Många köper det och håller tyst. Jag är lite avvikande där då, men hela poängen är att det är ju så mycket mer än underlivsfrågor. Det är därför det här är viktigt. Det hade ju på ett sätt varit skönt om det bara var underlivsfrågor. Men än en gång, vem jag delar mitt liv med? Vem jag får barn med? Vilken miljö mina barn växer upp i? Och så vidare. Det är så ändligt mycket mer. Titta på missionen. Vad har missionen när, den, liksom, när det kristna budskapet tar skruv i ett samhälle? Vad får det för konsekvenser? Ja, det får, om vi åker till Afrika, polygamin motarbetas. Eller hur? Det är inte längre tillåtet för män att ta sig flera fruar. Men här vet inte vad då? Jo, första Mosebok 2. Där grundmodellen för äktenskapet ges. Och det är ju våra vänner i Afrika nu som är helt förtvivlade när svensk och västländsk kristenhet delvis och framförallt våra samhällen omdefinierar äktenskapet och säger att nej, men det kan precis lika gärna vara två män eller två kvinnor. För det var vårt kulturella tryck säger att det borde kunna vara. Och då säger våra vänner i Afrika, ja men om er kultur kan diktera villkoren och säga att det kan lika gärna två män eller två kvinnor, så kan ju också vår kultur diktera villkoren och säga att det kan lika gärna vara en man och fyra kvinnor, eller hur? Same, same. Så tänker ju inte vi här uppe. Men de ser det på en gång. Om ni kan ta er de friheterna när det gäller vad Bibeln säger utifrån ert kulturella tryck, så måste vi möta det kulturella trycket från ett annat håll. Och ni tar ifrån oss vapnet mot polygamin. Det är precis det vi gör när vi tar oss de här friheterna. Vi måste tänka större än bara den enskilda individ vi har framför näsan. Det finns ett system här. Vi är en familj, vi är en kropp. Och det får enorma konsekvenser när vi börjar plocka bort beståndsdelar i vad Bibeln säger i de här frågorna. När Sverige blev kristet, vad fick det för konsekvenser? Ja, till exempel så innebar det att eftersom Bibeln säger att äktenskapet är ett förbund som kräver båda parternas överlåtelse, då måste ju båda få ge sitt, som det heter, informerade samtycke. Eller hur? Det är en logisk följd. Om det är ett förbund, då kan inte bara en bestämma. Och inte heller kan familjen eller klanen bestämma. Utan kyrkan sa att vi kommer ogiltigt förklara alla äktenskap där inte både man och kvinnan har fått ge sitt ja. Det var en fullkomlig revolution på det området. Av samma skäl arbetade man aktivt mot barnbrudar. För man sa att en flicka som är 12 bast kan ju inte veta vad hon ger sig in på. Vi måste få upp åldrarna. Och ni som har lite koll vet att de här problemen finns ju fortfarande i vår värld. Jättestora problem. Men där evangeliet drar fram upprättas människor. Kom inte och säg till mig att det är perifert. Det är i centrum av evangeliets upprättelse. Så låt oss vara stolta över den undervisningen. Tacksamma. Och inse att det finns en fiende som hatar den här undervisningen också för att den återspeglar någonting av Guds egen karaktär. Kan få ett amen på det? Amen. Jag tycker det är värt det faktiskt. Någon fundering eller fråga? Vi ska snart ta en paus, men är det någon? Ni är så tysta och snälla här. Men man får faktiskt fråga. Man får till och med protestera. Jag klarar sånt. Nej, men då så. Bara, jag kan bara slutföra det här med första Korinthierbrevet. Som sagt, vi kommer inte hinna gå igenom alla bitar där ändå. Men det är ju tre kapitel som är väl värda att studera. I kapitel 7 så kommer sen Paulus undervisning om det här med äktenskap och skilsmässa. Det verkar som att det i delar av församlingen fanns, man brukar tala om en gnostisk lära. Och vi anar ju det redan i kapitel 6, det här föraktet mot kroppen. Alltså man tycker att det man gör med kroppen spelar ingen roll. Och jag tror att det är därför Paulus drar in faktiskt Jesu uppstånd och säger att, nej men hörni, om Jesus uppstod kroppsligt, då måste kroppen spela roll. För det fanns i den grekiska världen en del sådana här udda tankar om att kroppen är ganska oviktig. Intressant nog, ganska lik vår tid. För vår tid säger ju att sex är bara två kroppar som möts. Alltså spelar det ingen roll. Så vi är inte så upplysta som vi kanske tror. Vi är ungefär på samma ruta som de här var. Men med lite andra förtecken kanske. Och samma budskap gäller för oss. Nej, men det här är något mer än så. Ett, kroppen är inte så viktig. Två, sex handlar inte bara om kroppar som möts. Man och kvinnan står i äktenskapet blir ett. Och jag tänker utifrån att man, en människa består av ande, själ och kropp. Så är det faktiskt ande, själ och kropp som förenas när vi har sex. Och det förklarar ju också varför man kan fara så illa på det här området. Sex kan vara en orädd välsignelse för att det har det här inbyggt i sig att förena ande, själ och kropp i ett förbund där man är trygga med varandra. Men vi vet också att när tryggheten inte finns, när förbundet inte finns, när det kanske till och med är övergrepp, då går det oerhört djupt. Och än en gång, det bara visar att det här är något mycket djupare än vår kultur så ofta påstår. I Korint verkar det vara så att det var särskilt några kvinnor som hade fått för sig att nej, men det här med äktenskap och sex och liksom det jordiska största allmänhet, det är under vår värdighet, för vi är ju andliga varelser nu. Och det är en sån här gnostisk tanke att det är bara det andliga som räknas. Och där fick Paulus lite grann säga ifrån att nej, men hörni, äktenskap är fortfarande en del av Guds plan. Liksom. Och vissa verkade som faktiskt hade skilt sig från sina män på väldigt lösa grunder, mer för att de tänkte att, som sagt, de var för andliga för sånt där. Och där sätter Paulus ner foten. Så funkar det inte. Men det innebär att man skulle kunna sammanfatta de här tre kapitlen lite grann så här. Att kapitel 5 diskuterar frågan vem man får ha sex med. Och här bekräftar Paulus det förbud som finns i Gamla testamentet mot incest. Och det tyder på att även övriga saker som Gamla testamentet förbjuder på området är aktuella för oss som kristna. Jag har nämnt det här begreppet otukt. Och om du skulle fråga en jude på Jesu tid, vad är otukt? Så skulle svaret i princip alltid vara, jo men det är ju det som står i tredje Mosebok 18. För det är Bibelns stora kapitel med en lång lista på sexuella synder. Det var så att säga definitionen av otukt. Och jag tänker att det som står där är rimligt också för oss som kristna att lyssna till. För Paulus bejakar de texterna. Han hänvisar till de texterna. Och där finns ju till exempel förbudet mot samkönat sex. Vi kommer tillbaka till det. Men jag tror att det fortfarande är giltigt. I kapitel 6 är frågan, vilken kontext ska vi ha sex i? Det här var några män då i församlingen som tyckte att ja, men jag kan i Kristi frihet gå till vem jag vill när jag vill och fylla mitt sexuella behov. Nej, säger Paulus, så funkar det inte. Kontexten ska vara ett förbund. Precis som vi är förenade med Kristus så får vi förenas med varandra i ett äktenskap som hedrar Kristus. Och så kapitel 7 kan man då säga, där får vi lite grann av attityden som vi ska ha när vi ingår äktenskap som kristna. Och det är att ha attityden eller perspektivet att det här är en livslång relation. Som också innebär vissa förpliktelser. Det är också Paulus tydlig med. Han säger att vill du inte gå in i de förpliktelserna, då ska du faktiskt inte gifta dig. Och han talar ganska positivt om det alternativet. Säger att för många av er är nog det bättre. För det är svåra tider och det är förföljelse för tron. Och det är kanske bättre att överväga att leva som singel. Du kanske kan göra större nytta för Guds rike. Även den undervisningen kanske vi har lite grann tappat. Men i judisk tradition så innebar äktenskapets förpliktelser fyra saker. Det var sexuell gemenskap, att man faktiskt har ett sexuellt samliv. Att man är sexuellt trogen, det vill säga att man bara har samliv med en person som man ingår förbund med. Och så är det egentligen mat och husrum, man kan säga det materiella, omsorgen om varandra. Att man tar hand om varandra, också ekonomiskt och praktiskt. Och det är någonstans allt det här som ingår i löftena när jag går in i ett äktenskap. Ja, det finns mycket mer att säga om det där. Men jag tror jag stannar där. Kanske läge för en liten paus.